Dagens gäst var en av de allra första anställda på Spotify. Ett bolag som idag är världskänt, börsnoterat på New York Stock Exchange och har ett marknadsvärde på över 600 miljarder kronor. Därefter har hon sadlat om till ängelinvesterare, styrelseproffs, grundat ett ängelprogram på Niklas Zennströms Atomico där hon är rådgivare och är idag partner på Berlinbaserade riskkapitalbolaget Cherry Ventures med mera. Dessutom utsåg Business Insider henne till den bästa kvinnliga seedinvesteraren i Europa i fjol och Nordic Angels utsåg henne till årets mentor. Sist men absolut inte minst har hon nu både investerat i Montrose by Carnegie och dessutom blivit rådgivare till oss. Det här vill vi naturligtvis veta allt om. Med mig i studion har jag Sofia Bendz. Varmt välkommen till podden.
Tack snälla, jättekul att vara här.
Jättekul att ha dig här. Vi börjar från början. Vem är Sofia?
Vem är jag? Jag är nog en ganska nyfiken och snäll person som är trädgårdsintresserad, har två barn och tycker att jag har ett jättespännande jobb där jag får investera i passionerade grundare som bygger spännande saker.
Det är ju någonting vi vet att du gör. Den som läser media har sett många av de här artiklarna, följt med din resa möjligtvis. Men det man blir nyfiken på, det är ju, hur blev du intresserad av sparande och investeringar en gång i tiden?
Det undrar jag också ibland. På ett sätt så var det ganska, liksom att det bara hände. Men jag tror från början så kan man väl tänka på pengar som, för min del, något som jag inte är så otroligt, liksom, vad ska jag säga, intresserad av som bara pengar. Men det är jätteintressant med vad man kan göra med pengar. Jag är lite onostalgisk kring pengar och därför tror jag att jag har varit bra på att liksom få dem att jobba för mig. Jag har inte tyckt att det är jätteviktigt att ha pengar på bankkontot och låta dem sitta där, utan jag tyckte att det var kul att få omsätta dem. Och jag nämnde ju till dig tidigare, min resa började egentligen när jag fick chans att börja jobba på Spotify som var, ja, men är ett superspännande bolag, och då var det ett litet startup och så fanns det något som heter personaloptioner. Jag hade inte riktigt koll på det innan, men jag är väldigt glad att det fanns ett sånt program. Jag är jätteglad att jag fick ta del av det och det ledde ju sen till att jag liksom hade medel att kunna investera själv. Så det kan man ju säga var min liksom startpunkt.
Men var det där också intresset kanske för både börs och investeringar men även företagande? För att, ja, men du kom in på ett väldigt, väldigt ungt Spotify, som du sa, en startup. Det var inte många anställda då, men vi kommer att komma in på det. Men var det liksom där, genom att se det från insidan och vara operativ och hela den erfarenheten du byggde upp, var det där du hittade till intresset och sen att du fick en peng via personaloptioner som blev en startplatta för vad som då skulle komma sen? Men fanns det något intresse för att sätta pengar i arbete redan dessförinnan? Nu är det alltså innan, för du började ju på Spotify som 24-åring.
Ja, precis. Nej, men då var jag inte intresserad av att investera i aktier och spara och sådär. Tvärtom, då var jag nog bra på att spendera. Men jag har alltid jobbat och förstått att så här, ett, det är viktigt att kunna försörja sig. Jag har alltid litat på min förmåga att kunna tjäna pengar. Jag tror jag hade mitt första jobb när jag var 15 och jobbade extra helgerna på en jeansaffär på Hamngatan liksom. Så att det har alltid funnits i mig. Sen var det absolut resan på Spotify som gjorde att jag blev väldigt intresserad av att så här, bygga saker. För det var egentligen det som jag fick vara med och se. När jag började där så var ju vi liksom några stycken, 8-10 pers i en liten lägenhet på Riddargatan. Det fanns en väldigt stor ambitiös idé. Det fanns egentligen inte så mycket mer. Utan resten skapades och byggdes under den här tiden. Och jag var med där under 8 år och fick se det här liksom från första raden så att säga och känna det. Och det är ju enormt kul, det är det roligaste jag någonsin har gjort. Bygga bolag är superroligt och egentligen handlar ju det framförallt om människor och relationer och få saker att växa. Och det tror jag, det är det som jag tycker är jättekul.
Men var ni unga och naiva eller insåg ni att det här kunde bli riktigt jäkla stort?
Ja, men både och. Såklart var ju Daniel och Martin väldigt övertygade om att det här kunde bli riktigt jävla stort. Mm. De är ju otroligt, jag ska säga, bra på att förutspå, använda beteenden och vet liksom vad som behövs för att bygga stora bolag och har modet nog att göra det. Men vi var ju ett väldigt ungt gäng. De flesta av mina kollegor som var utvecklare kom ju direkt från KTH. Så att vi var väldigt unga och väldigt naiva. Och jag tror att det var en av de sakerna som gjorde att det gick bra. Hade vi varit 45-åriga skivbolagsbossar, då hade det inte gått.
Nej, då har ni sagt, nej, det där går aldrig. Så kanske han inte blivit av.
Ja, och det fick vi höra hela tiden. Det här ni försöker göra, det kommer inte gå. Det är lika bra när jag lägger ner. Så det har jag starkt med mig därifrån. Man ska inte alltid lyssna på folk när de säger att det du försöker göra är omöjligt.
Är du envis?
Ja, jag är nog envis.
Mycket bra. Här har vi förstått då att du började på Spotify som 24-åring. Därifrån och fram till idag, hur har karriären sett ut?
Ja, jag var på Spotify då i 8 år som global marknadschef, vilket var otroligt roligt men också tufft och svettigt. Det är ju liksom idag ser man Spotify som en stor framgångssaga. Där och då så upplevde vi inte det, utan det var ju verkligen lite kniv mot strupen och verkligen springa fort och nästan till tunnelseende. Så där. Jag brukade skämta om att mitt blod var grönt och det kändes som att min hjärna i princip hade tänkt på Spotify dygnet runt i 8 år. Men det är också därför det är så roligt, för man blir ju väldigt tajt med dem man jobbar med. Det känns ju som att man har varit med om, eller man är ju med om en väldigt unik upplevelse. Så jag fick se bolaget liksom växa från 0 användare till över 100 miljoner användare och fick vara med och ser det rulla ut på över 56 marknader tror jag var under min tid. Och sen fick jag även chans att flytta till New York City när vi skulle lansera i USA. Så att mina sista 5 år med Spotify bodde jag i New York. Och sen anledningen till att jag slutade, men det var nog för att jag kände att så här, nu har jag varit här så pass länge att det liksom börjar bli ett annat typ av bolag. Man behöver en annan typ av kompetens, man beter sig annorlunda när man är 4500 anställda, då är det viktigt med processer och rutiner och vi skulle också förbereda bolaget för en börsintroduktion. Och jag är väldigt bra när det är tidigt skede och man kavlar upp armarna och gör. Sen blev det också ganska naturligt för jag fick mitt första barn, jag bodde i USA och sen tog jag liksom mamma ledigt och fick chans att egentligen då kliva av ekorrhjulet och fundera lite. Så att det blev ett ganska bra läge för mig att byta kapitel, eller man ska säga.
Hur var det att bo i USA då?
Ja, men jätteroligt. Jag hade fått möjlighet att plugga där när jag gick på universitetet, så jag visste att jag ville tillbaka. Men det är en stad som är helt underbar, men den kan också vara ganska brutal. Så att vissa dagar kunde man känna sig helt upplyft av stans energi, och vissa dagar kunde man känna sig rätt liten. Och för min del så känns det som att jag liksom växte upp professionellt en hel del där, för att deras ledarskapsstil är väldigt annorlunda från vår, lite mer platta. De är ju mycket mer hierarkiska och kör i större utsträckning än i Sverige tycker jag, lite management by fear. Så att jag behövde liksom tuffa till mig lite där.
Men just det här management by fear, det är ingenting som tilltalar mig.
Nej,
snarare lyfta individer, ha kul, ha ett enat mål, springa fort framåt så. Idag, och det kommer vi komma in på, idag är du ju ängelinvesterare, har gjort en herrans massa investeringar. Och i ditt jobb så tänker jag mig att det också är viktigt att hitta rätt människor, att de människorna i sin tur också kan incentivera och motivera. Kanske inte incentivera, det kanske ingår som en del av det, men motivera i alla fall de anställda. Det tänker jag mig att man kanske inte riktigt gör med fear.
Jag håller helt med dig. De har gjort en studie, de undersökte alla team som jobbade på Google, vilka som presterade bäst. Och då såg man ju att de som kände att de hade vad som kallas då psychological safety, det var de teamen som presterade absolut bäst. Och det känner jag att det stämmer med mina upplevelser också. Så jag hade ett fantastiskt team på Spotify och där upplevde jag att vi hade en supersammanhållning och för min del var det nästan mer som en känsla av en familj. Men det finns ju en rad olika ledarskapsstilar. Jag tycker att det är helt förlegat med management by fear. Jag tror inte att man liksom får ut det bästa av individerna. Och jag tycker också att livet är för kort för att inte ha väldigt roligt och jobba med superbra människor. Och gör du det, då behöver du inte hålla på med någon typ av liksom rädsla eller piska. Så att det tycker jag är en ganska förlegad ledarskapsstil. Och när jag coachar bolag eller investerar i bolag så blir jag inte inspirerad av de som kör den stilen. Den känns ganska förlegad helt enkelt.
Intressant. Jag tänker på en bok som är på svenska, heter Simma med hajar, med Londons finansdistrikt och hur man skalar bort 10-20% av personalstyrkan varje år, vilket också bara leder till ett extremt risktagande om man lite grann skiter i arbetsgivaren. Man vill bara tjäna så mycket pengar som möjligt och sen kan man gå vidare till någon annan. Not my cup of tea.
Nej, och det känns ju också väldigt kortsiktigt och transaktionellt.
Ja.
Jag tror man får ut det bästa och bygger den bästa typen av bolag när man har alla med på samma liksom värdegrund och mission. För det är ju otroligt inspirerande när man alla springer mot samma mål.
Och tal om här Spotify-resan då, vi måste ju borra lite mer i det här. Många nya marknader, många milstolpar. Vilka av milstolparna har varit roligast? Du nämnde 50 marknader, 100 miljoner användare, nu är det ju ännu fler. Vilka milstolpar kommer du ihåg? Berätta. Ja, du kommer väl ihåg alla, men vilka har satt sig extra mycket?
Ja, men det kanske inte är de man tror, men för mig och för oss var det ett jättestort, en stor dag när vi blev godkända i App Store med våran app. För från början var ju Spotify en desktop mjukvara du laddade ner. Sen kom ju iPhones och vi byggde en. Men det tog en väldans tid och vi var jättenervösa och Apple höll på att vara struliga i den här processen. Så jag minns att 2 på natten fick vi besked om att vi var godkända i App Store. Och det var liksom ett stort hallelujah moment.
Magiskt. Visst, du började 2007 på Spotify.
Ja, det stämmer.
Och det var ju samma år som iPhone kom där i juli.
Precis. Så att det är ju lustigt att tänka hur världen såg ut innan man hade iPhone. Så när jag började på Spotify, då var inte heller ordet streaming så väl använt. För vi var inte vana vid Netflix och sådär. Så att det var ju, ja men det är häftigt nu när man tänker tillbaka hur väl Daniel och Martins liksom, vad de förutspådde att hur vi skulle konsumera media liksom, hur det blev sen.
Förutom när ni blev godkända på App Store då, vilka andra milstolpar tycker du var så det här var riktigt kul när det var lite halleluja moment?
Ja, men gud, det är som sagt, finns många, men ja men en var en rolig tidig anekdot var när vi hade fest på Humlegårdsgatan, vi hade fått ett nytt stort kontor. Och sen tog vi dit en dansmaskin och jag undrade lite så här, hur kommer det här sig och vem ska dansa här? Men då såklart en av mina underbara kollegor Jon Åslund, det visar sig att han är då typ Sverigemästare på dansmaskinsdans. Ja, det var en fantastisk fest och som sen ledde till att polisen kom för vi var så högljudda.
Bra fest.
Varje tema. Ja, så det var härligt och jätteroligt och sen såklart när vi lanserade i USA då hade vi en lite mindre liksom lanseringsfest på ett hotell på takterrassen och firade att vi hade lyckats lansera i USA med det USA-teamet då på plats. Och det var också jätte hallelujah moment.
När infanns det då känslan att ni var någonting riktigt stort på spåren? Du nämnde nu godkänd på App Store och sen så resan därefter så att säga. Men när kände ni att wow, det här kommer nog bli stort?
Ja, men det var nog alltså, många olika tillfällen då man kände att det här var spännande. Jag minns ett tillfälle då jag skulle träffa Daniel och Martin. Det här var innan jag hade börjat jobba heltid. Vi skulle sätts 4, eller vi sågs 4. Men jag kom inte därifrån kontoret förrän 8 på kvällen. Och då var jag så exalterad över allt vi hade pratat om att jag ringde min dåvarande chef och var så här, det här kommer bli sjukt stort. Jag kan inte berätta någonting, det är hemligt. Så att jag var nog ganska övertygad om att så här, det vi bygger kommer bli fantastiskt bra. Sen tog det ju lång tid att få avtalen på plats och det tar lång tid när man bygger en mjukvara som man liksom är helig i princip. Men jag har ett sånt där tillfälle just när det gäller USA, för den marknaden var ganska svår att knäcka och när vi började liksom prata med den marknaden, då har ju de en ganska stark tilltro till Pandora och iTunes och sådär. Så att immigration officer sa till mig, ja men vadå, du jobbar på digital musiktjänst? Ah, ja, men vi har iTunes här liksom, lycka till. Men sen senare, år 5 då när jag reste in och de frågade vad man jobbar med och jag sa att jag jobbar på Spotify, då sa de bara, oh my god, I love Spotify, it's so amazing! Så då kände jag att ja, men om till och med immigration officers som är ganska liksom surmulna och älskar produkten, då har vi nått ut brett, lyckats bra.
Underbart. Efter 8 år som global marknadschef för bolaget och så lämnade du. Mm. Vad fick dig att ta det beslutet? Du var in lite grann på det, att det var lite grann ett annat bolag.
Ja, bolaget var mycket mer moget. Liksom. Det var ett mer vuxet bolag då. Så att man behöver ju ha en helt annan struktur, processer och så vidare på plats när man är 4000 plus anställda. Och jag tror att jag tyckte att så här, nej, men vi hade, liksom, jag refererade till vad vi hade gjort i början och jag kände att ja, men det är bättre att lämna när man är på topp än att vara kvar för länge bara för att man är lite nostalgisk. Så i anslutning till att jag ville flytta tillbaka till Sverige och fick barn så var det ganska bra läge att liksom lämna jobbet.
Ja, och gå tillbaka. Nu har du lämnat. Mm. Men om vi går tillbaka till innan du kom in då. Ja, det var länge sedan. Men om vi går tillbaka till innan du kom in där då. Det var ju inte heller självklart att du skulle börja jobba där. Utan du har ju sagt att du skulle kunna konsulta på timme. Några timmar i veckan.
Ja, precis. Det var ju mitt förslag till Daniel Martin. Att jag skulle vara deras inhyrda PR-konsult. Sen efter det där mötet och jag blev kvar till 8 på kvällen. Då var jag ju så taggad att jag tyckte att men det är nog bra att jobba heltid här. Yes. Men om man tänker tillbaka på beslut i livet och att se någonting som andra inte ser och kunna föreställa sig något som inte finns än, då tror jag att det var ett av mina absolut bästa beslut. För där var det ju definitivt så att jag såg potentialen i något som många omkring mig tyckte, men vad ska du göra på det här lilla startupet? Och du har ju ett jättespännande bra jobb på den här PR-byrån. Och sen tog det ju kanske 2 år innan vi lanserade. Så att
men var det läskigt det? Att ta det beslutet där ett litet startup jämfört med kanske ditt drömjobb då. Och att ta det beslutet, även om du kände att så här, det här känns väldigt spännande. Var det hela tiden självklart eller var det lite läskigt? Och vad sa folk runt omkring dig?
Nej, men folk runt omkring mig förstod ju inte riktigt vad vi skulle göra och undrade så här, vad håller hon på med? Och varför lanserar de inte något? Och stackars Fia, varför har de inte liksom kommit någon vart? Och det här verkar inte gå så bra. Ja, det var lite läskigt. Och jag kommer ihåg att jag sa till mig själv så här, okej, vi testar det här. Om det inte går vägen och vi går i konkurs om 8 månader, ja men då har jag ju lärt mig massa av det och jag kan komma tillbaka och vara konsult. Men jag fick ju ta liksom en, gå ner i lön och ja, liksom tänka om helt jämfört med mitt jobb innan. Men det var ju också så otroligt mycket att göra och det var så skarp liksom, learning curve för min del att få jobba med de här extremt duktiga utvecklarna och Daniel och Martin som var jätteinspirerande. Så att jag blev så uppslukad och busy på något sätt från dag ett så jag hann inte riktigt reflektera över hur det var ett bra beslut eller inte. Jag bara körde.
Typiskt exempel, jättebra exempel på risk-reward att de hänger ihop.
Ja.
I och med att det blev en bra reward. Och det blev det ju för att du har ju tjänat en bra slant på personaloptioner. Någonting som du har sagt förändrade ditt liv. Mm. Och gav en grund att stå på inför nästa kapitel som ängelinvesterare. Mm. Var det självklart att bli ängelinvesterare efter att du lämnade Spotify?
Nej, det var absolut inte självklart. Det hände mer bara för att saker kom till mig. Och ibland är det ju lite så, där du har kul och där det är bra energi, där kan det liksom leda till bra, roliga, spännande saker. Och ja, men i mitt fall så var det att jag hade under de här 8 åren lärt känna jättemycket duktiga människor runt om i världen. Som sen när de gick vidare till ett nytt startup eller startade sina egna startups och när de behövde hjälp med liksom varumärke, positionering, kommunikationsstrategi, marknadsföringsstrategi. Då hade de mitt liksom namn top of mind eftersom det var ju det jag hade hållit på att prata om så mycket på Spotify. Så det ledde egentligen till att när jag fick förslag och när det dök upp saker så nappade jag på det.
Och hur i den här perioden då när du lämnade bolaget, när du fick personaloptionerna, när du fick den här startplattan som du då har använt dig av som investerare framåt. Hur kändes det att bli ekonomiskt oberoende?
Vet du, jag tror inte att jag har haft någon dag då det är så här, oj nu är jag ekonomiskt oberoende. För man har ju optioner och de är ju på pappret värda någonting. Men det är ju egentligen bara en luftvärdering tills du har pengar på ditt konto. Och sen är det ju en liten avvägning och konst tror jag att sälja i rätt tid. Och jag har jättemånga vänner som har haft optioner som har varit värda jättemycket. Och sen har man inte sålt i rätt tid och då är de inte värda någonting en dag, helt plötsligt. Så för mig har jag liksom sett det som att en jättebonus om det blir av och om det kommer in pengar på kontot. Men man får tänka att det är liksom luft tills de sitter på kontot. Och då har jag försökt sälja på olika värderingar över åren för att liksom sprida risken lite. Men det som har varit fantastiskt med att tjäna pengar, dels är det ju en liksom fantastisk känsla att kunna skapa den förutsättningen för sig själv. Och sen att som jag sa, det liksom möjliggjort mitt karriärval efter Spotify. Det hade ju varit svårt för mig att göra utan de pengarna. Eller framförallt utan den erfarenheten.
Och det var ju fler personer som tjänade en bra slant på personaloptioner här på Spotify. Men det var långt ifrån alla som valde att investera pengarna om jag har förstått det hela rätt. Var det här någonting som förvånade dig?
Nej, men egentligen inte. Man är ju så himla olika liksom. Men jag förstod då när jag hörde hur mina andra kollegor resonerade att jag hade ganska hög riskaptit. Mm. Och alla har inte det. Men man har ju också olika inställning till pengar och det kan ju ha att göra med massa saker. Men jag har ju varit ganska osentimental kring pengar, så att för min del så tyckte jag, som jag sa, att gud vad roligt att kunna få investera de här i nya bolag, för då får jag i och med den investeringen ligga i framkant i en spännande teknik eller med ett team och lära mig massa. Så att för min del har det varit ett stort utbyte, men för andra är det kanske mer en trygghet som uppskattas liksom.
Ja, för du har sagt att du tycker att det är lite tabu att prata pengar, fast det kanske inte borde vara det. Och du söker det kanske på en fest i det bordet där man pratar pengar och investeringar och strategier och deklaration kanske, om man så vill. Det var ju för sig lite tråkigt, men allting är där kring.
Ja, nej, men det finns ju, tycker jag, en poäng i att dela med sig av erfarenheter. Typ att det var ju min bror och min kusin som sa till mig så här: du behöver ju fråga om personalpersoner på Spotify. Hade de inte sagt det hade jag kanske inte gjort det. Och jag hade väl tagit det hela programmet senare i alla fall. Men jag bara menar att det är viktigt att dela med sig av smarta tips om hur man kan göra saker. Och däribland tycker jag att man det finns liksom mer informationsdelning är bra där, tycker jag. Och ja, jag tycker att det är roligt att snacka om deals och roliga investeringar och smarta upplägg.
Ja, det kanske är snarare deals och dealflow och duktiga människor sådär som ni pratar om. Mm. Men just det här med personaloptioner då. Mm. Är det ett gott tips för unga människor på väg ut i arbetslivet att reflektera kring om den möjligheten finns?
Det tycker jag, 100%. Egentligen är det ju liksom en ganska fin chans att få med och liksom dela på framgången tillsammans. Jag tycker att det är ett jättebra redskap för att få folk att bli incentivized i brist på svenskt ord, men du förstår, motiverade. Och jag tycker det är bra att det finns en sån struktur. Och när man pratar om mission-driven companies, liksom att alla är uppsjungna på samma mission och så vidare, så helt rätt att alla ska få ta del av uppsidan på det.
Men förutom pengarna och lönekuvertet, så om det är så att man vet om från unga år att det här med investeringar och entreprenörskap är spännande och att det förmodligen kanske någonting man vill jobba med senare i livet också, så tänker jag mig att då kan det ju vara klokt att göra som i ditt fall då, att leta sig till en startup, ha någon form av personaloptionsupplägg snarare än att leta sig till ett större bolag. I och med att man inte bara får pengarna och lönekuvertet utan även erfarenheten som du har varit in på.
Ja, alltså för mig har ju det varit toppen. Sen kan jag förstå att man väljer andra vägar såklart också. Och jag vet inte, skulle man gå till ett bolag som inte hade optionsprogrammen, de kanske hade en bonusstruktur. Då kanske man skulle sätta av bonusen och tiden och använda den till sin investeringspool och så vidare. Så att man kan ju lösa på olika sätt. Men ja, jag tycker ju såklart att det är otroligt spännande och kul med bolag som startup-bolag som har incitamentsprogram. Det blir liksom lite mera nerv i insatsen på något sätt.
Det blir lite mer nerv. Mm. Hur har du fördelat ekonomin då? Jag tänker med gamla kollegor där som kanske inte ville ta lika mycket risk. Jag kan tänka mig att de har betalat av lite på lån och sådär och har lite på kontot och känner att det känns tryggt så att säga. Och här, bostad, buffert, långsiktigt sparande, poolen som du använder för dina ängelinvesteringar. Hur tänker du kring din privatekonomi och hur har du fördelat slantarna?
Bra fråga. Ja, men de ligger nog oproportionerligt mycket i onoterade techbolag med hög risk. Sen har jag lite i noterade bolag och sen har jag också köpt ett hus som har stått där i 100 år och jag hoppas står i 100 år till. Så en mix av noterat, onoterat och fastighet.
Efter att du lämnade Spotify så började du som sagt med ängelinvesteringar. Berätta om din första privata investering och hur vägen dit såg ut.
Ja, men det var väldigt roligt. Det var en kille som heter Carl Waldekrans tillsammans med 3 medgrundare som startade ett bolag som heter Ticktail. De ville göra en e-shoppar för indie brands som då inte behövde vara så superdyra som dåtidens webbshoppar var. Och han hade tidigare ett bolag som jag jobbade väldigt nära med på Spotify. De hjälpte mig med marknadsföring, både material och filmer och events och strategi. Så jag visste att det här gänget var otroligt duktiga på det de gör. Och sen försökte jag, innan jag visste att han startade bolag, försökte jag anställa honom till Spotify. Men då sa han så här: nej, men vet du vad, tiden är nu. Nu ska jag bygga det här bolaget. Och det är liksom på grund av de här anledningarna och det finns ingen som gör det här på marknaden. Ja, så han kunde argumentera väldigt bra varför det var smart att bygga det här bolaget nu, varför det behövdes. Och eftersom jag kände teamet väldigt väl så var jag trygg med att känna att det här är rätt team att göra det. Om någon lyckas med det här så är det dem. Och då frågade han om jag ville investera. Men då hade jag inte sålt så mycket Spotify-aktier än, så då var det också apropå att man vill ju att många ska kunna ängelinvestera utan att man behöver ha haft massa likviditetsevent. Men då gjorde vi en struktur där jag investerade lite pengar och sen så fick jag även optioner för min insats som rådgivare. Det som ibland i branschen kallas för sweat equity.
Just det. Och i det här fallet, jag menar, här kunde ni ju arbeta runt det där. Du sa likviditetsevent, att du då inte hade sålt tillräckligt mycket aktier för att ha hard cash.
Mm.
Det låter ju som att det inte alls är omöjligt att kunna få till den typen av upplägg. Och jag kan tänka mig att i det här fallet att det du kommer in med också som är intressant är ju erfarenheten och det du kan bidra med till bolaget förutom pengarna.
Precis. Så jag brukar ofta säga det när folk frågar om råd, att så här, vad ska man tänka på? Och då tycker jag att det är viktigt att formulera lite för sig själv. Vad är det jag kan bidra med? Vad är det jag har för erfarenhet som det här gänget inte har och där jag kan bidra med någonting som är viktigt för dem? Så man liksom nästan paketerar så här, okej, men om ni jobbar tillsammans med mig så får ni tillgång till det här och det här och det här. Och då kan man sen ut efter det förhandla vilken typ av deal. Ibland kanske man vill skicka in pengar på en gång om man har det. Man har sparat den där bonusen eller, eller fått något arv eller något. Och ibland kanske man absolut inte har pengar på kontot och då kanske man föreslår en sån sweat equity deal. Men det beror ju också på då hur mycket man, alltså förhoppningsvis, du måste ju tro på bolaget då också.
Mm. Var det en stor slant du gick in med i den här första investeringen? Och nu vet vi då att det inte bara var pengar dag ett utan att det var ett upplägg så att säga då, men jag tror att många är nyfikna på hur mycket pengar man behöver för att börja med onoterade investeringar, ängelinvesteringar. Så att i förhållande till din totala ekonomi,
ja.
Var det en stor andel?
Jag tror att det var 200 000 och då var det absolut pengar som kändes. Och när det gäller vad man behöver, man kan ju se på det på olika sätt. Och nu för tiden finns det fler, liksom, tycker jag, personer som gör på olika sätt. Men jag skulle säga att 200 000, 100 000 är en ganska vanlig ängelticket, alltså storlek på investering. Men har du en unik erfarenhet eller ett kontaktnät eller någonting som de vill ha, då kan man också säkert föreslå 50 000 eller 10 000 bara för att de vill åt det du har. Liksom.
Och hur tänker man kring det där? Hur paketerar du dig själv liksom, när du tänker på det? Och nu har du ju inte det problemet, för jag tänker att du blir ju approcherad i väldigt stor utsträckning, men en gång i tiden, förutom kapitalet så att säga, vad var det du bidrog med allra mest?
Ja, men då är det ju att jag har varit med på en sån resa som Spotify, som man har sett hur det funkade. Och vi gjorde ju massa misstag, vi gjorde massa saker bra och vi träffade massa relevanta, duktiga människor. Både folk som bygger produkt, utvecklar produkt, sätter ihop partnerskap och också investerar. Så det där nätverket är ju värdefullt för ett ungt startup att få ta del av. Så när jag pitchar mig själv eller berättar om så här varför någon ska jobba med mig, då är det ju framförallt att ja, men jag har varit med på insidan av ett startup. Jag vet vilken berg- och dalbana det är och jag vet hur svettigt det är att man behöver släcka bränder hela tiden och det känns kaotiskt mer eller mindre. Och jag vet hur svårt det är med rekrytering och vad jobbigt det är ibland att ta fram ett optionsprogram eller svårt det är med olika legala jurisdiction eller hur svårt det är att rulla ut på en ny marknad. Och då kan man få liksom lite tips på vägen från hur vi gjorde på Spotify. Så att ja, de inte behöver göra samma misstag som vi gjorde. Men sen får man också vara jätteödmjuk för det var ju länge sedan jag var på Spotify. Så att det är inte så att jag i dagsläget lutar mig mot bara det. Utan nu har jag ju en portfölj med ganska många bolag. Jag har sett vad liksom operational excellence looks like. Och nätverket och individer och metoder utvecklas ju hela tiden. Så att ja, de kontakterna jag skickar idag, de bygger ju på liksom de deals och hur marknaden ser ut idag, inte vad jag gjorde för 20 år sedan. Men det var ju där man kan säga att mitt nätverk och min erfarenhet började. Sen hade det växt till det där idag.
Herregud, det är nästan 20 år sedan.
Ja.
Time flies.
Ja, det men det är också en bra påminnelse, för till exempel, jag visste ju knappt vad en riskkapitalist var när jag började på Spotify. Jag hade liksom inte blivit presenterad för det som ett potentiellt yrke. Men jag lärde mig det genom att jag var på Spotify och sen så fick jag ju lära känna Fredrik Kassel på Creandum som ju investerade i Spotify. och Per-Jörgen Persson på Northzone som också investerar i Spotify. Och då kom jag ihåg att jag tyckte att så här, åh, vad synd om dem, det är jag som har det roliga jobbet. De kommer bara med pengarna, det är vi som bygger, det är ju det roliga. Nu är jag ju själv på den sidan, men det är ändå roligt för de två är ju kollegor till mig i branschen idag. Så vi träffas ju fortfarande mycket och man är ibland konkurrenter på samma deal och ibland så jobbar man tillsammans. Så en av mina investeringar med Cherry heter Goals och där har jag gjort en investering i sidläge där Northzone gjorde A-rundan och jag och Per-Jörgen sitter i samma styrelse. Så att det är också ett medskick egentligen att det här är, alltså det är en ganska relationsbaserad bransch. Och det får man också tänka på att de du jobbar med kommer du troligtvis ha att göra med liksom under en väldigt lång tid.
Så bränning av broar.
Exakt.
när du kommer med pengar då, vill du vara operativ i de här bolagen också? Att det kliar i fingrarna att du vill vara där och vara med på insidan?
Ja, men ibland, absolut. Jag brukar bara säga så här, typ ta vara på den här tiden, ta mycket bilder, kom ihåg hur roligt det är och liksom njut av det, fira. Även om det känns som en small win idag, så liksom ta er tiden och fira, för det kommer gå superfort och snart så sitter ni och är liksom lite nostalgiska och tittar tillbaka till den här tiden. Men ja, i dagsläget är jag inte operativ i något bolag utöver den fonden jag jobbar på. Utöver att jag jobbar som rådgivare och styrelsemedlem i de bolagen jag investerar i. Men det brukar ofta vara tillräckligt. Jag tänker man är ganska djupt i myllan i den kapaciteten också.
Just det, djupt i myllan och det är familj och det är ett livspussel som ska gå ihop såklart. Vi kommer att prata mer om Cherry Ventures alldeles strax, men jag tänker mig att en del blir nog ganska glad när man inser att är man hungrig, man har lite erfarenhet och är det så att man är ung så kanske man har en stor del av erfarenhetsinlärningen framför sig, men att det ändå går att investera i startups med 100 eller 200 000 som en ticket size. Mycket pengar, men såklart ändå möjligt för fler än om det hade varit mångmiljonbelopp och att dessutom sitta med pengar på kontot, för snart så kommer de behöva mer pengar de här bolagen. Berätta mer om hur man tar sig in i den här världen och hur ställer man sig på E4 och ut med armarna och säger ge mig deal flow.
Ja, gud vad roligt igen. Ja, men bra fråga. Jag tror att man får väl egentligen kartlägga lite så här, var händer allt. Då skulle jag, om jag var helt liksom ny, då skulle jag nog identifiera vilka är liksom de relevanta coworking-hubbarna. Vilka konferenser och meetups är viktiga? Vilka är de mest aktiva änglarna idag? Och vilka branscher är de intresserade av? Och sen skulle jag liksom börja mingla där och förstå vem som är vem och ja, få dem att förstå vem jag är. Och sen tror jag att den bästa effekten eller det som får saker att hända är ju att om du går in i ett bolag och gör ett bra jobb där och den grundaren tycker det här var jättevärdefullt, jag är så glad att Sofia är en av mina investerare, då kommer han ju berätta det för sina kompisar eller hon. Och det är det som har hjälpt mig. Så att gör du en investering och gör ett bra jobb där så blir det liksom lite ett... Ja, men någon flywheel-effekt. Mm. Och det är viktigare för en annan entreprenör att höra vad den riktiga entreprenören tycker om mig som investerare än att jag går och säger, hej, jag är jättebra.
Just
så
det.
Att det är ofta starkare om någon annan säger det. Så då tycker jag att man kan säga, om man har fått napp på en grundare som du jobbar med, då kan man säga så här, vet du, jag tycker det är jättekul och leta gärna mer investeringar. Ha det i åtanke om du träffar någon som letar efter kapital.
Så det blir en snöboll i rullning.
Precis.
Men uppenbarligen så är det också väldigt bra att kunna mingla.
Verkligen, alltså det är ju relationsbaserat som jag sa. Sen är det också bra att vara ganska tydlig med vad man är intresserad av och letar efter. Och det kan man vara på typ Twitter eller sociala plattformar, LinkedIn. Twitter heter ju X numera. Men där är det ju framförallt många investerare som berättar så här, ah, men nu, jag letar efter det här, jag tycker det här området är superspännande och... Ja, jag gjorde en hel del inom femtech under en ganska kort period och då var jag jättetydlig med att säga, det här tycker jag är viktigt, spännande och det här är liksom underserved market. Och gick ut och liksom delade vissa av de sakerna jag hade skrivit. Och då ja, men skickar du ut ett meddelande till universum att det är det här jag letar efter. Då är det större chans att folk hittar till dig liksom.
Just det, jag tycker att det var bättre när det hette Twitter.
Jag tyckte också det.
Din senaste investering är möjligen... Montrose by Carnegie. Men du har ju inte bara investerat i bolaget. Du har ju även valt att bli rådgivare till oss. Mm. Vad är det som lockar?
Ja, men det är teamet. Jag tycker att det är jättekul att jobba ihop med er. Och jag tycker att det ni gör är viktigt och spännande. Så tajmingen, det finns momentum med marknaden. Och att det är ett jätteerfaret och bra team.
Kul! Jag kan också säga att vi har tagit fasta på det här med att dokumentera och ta bilder. Vi har en Snapkanal med fotoalbum.
Ja, ofta och mycket, ja.
Bara för att komma ihåg hur det var och liksom blod, svett och tårar.
Ja.
Och det ska bli fantastiskt roligt när vi blir godkända på App Store också.
Ja, då ska vi fira.
Ja! Fram till idag, om jag sa nu senaste Montrose by Carnegie, men absolut inte det enda. Och TickTail där var det första.
Mm.
Men idag har du hunnit investera i 52 startups enligt en artikel i Breakit nyligen. Tillräckligt många för att bli väldigt rutinerad. Och idag så är du ju en hett eftertraktad investerare. Men då blir man lite nyfiken och vi har varit in på det lite grann. Vart tusan lär man sig allt det här? För den som tittar på det du har gjort idag blir nog förmodligen väldigt imponerad. Men och funderar kanske kring så här, kan jag ens göra en sån här resa själv? Och därav, hur lär man sig det man behöver kunna för att bli en ängelinvesterare?
Ja, jag vet inte. Jag tänkte föreslå att du ska starta en ängelskola.
Det har du redan gjort.
Nej, men du ska göra det här i den här podden, tycker jag. Nej, men och bara för att förtydliga då, de här 52 investeringarna jag har gjort, de har jag gjort i privat regi i mitt egna bolag. Och sen har jag gjort investeringar i fondens kapacitet, 8 stycken. Men ja, vad man lär sig, jag är helt ärligt, det är ju liksom inte någonting du kan lära dig i någon typ av kurs. Och ibland känns det bättre att ha något litet diplom, så här, nu är du certifierad, jag vet inte, styrelseledamot eller
ägare.
Ja, men det finns inget sånt att få här, utan du måste lita på din intuition. Du måste vara okej med, det här vill jag lägga mina pengar på. Och oftast så tycker jag att när det finns mycket spännande bra bolag så lär man sig mycket i varje resa. Och sen får man också kanske bara erkänna att det är ju en lärande process hela, alltså allt som är förändligt. Liksom. Det finns ju inget, så här gör man, du måste göra så här. Utan varje bolagsresa är ju unik. Och sen så är väl mitt jobb som ängelinvesterare att dela med mig av så mycket best practice som möjligt. Och jag får ju se väldigt mycket eftersom jag har liksom gjort så många investeringar och sitter i många styrelser. Och det är väl min uppgift, tänker jag, som ängelinvesterare. Dela med mig av det. Och sen drivs jag också av att fler ska vilja börja investera. Både på börsen men också onoterade bolag, som det har varit min väg och har gett mig så mycket. Så att när folk vill prata om det så tycker jag att det är väldigt kul och viktigt. Och som sagt, skulle önska att det fanns något lite mer tydligt ställe dit man kunde gå för att dela information och lära sig och inspirera varandra. Lite som ett, kanske en ängel investerarskola / community.
Mm. För finns det inte riktigt någon sån idag i Sverige?
Jo, men på ett sätt skulle jag faktiskt kunna säga att det gör det nu, sen kanske 1 eller 2 år tillbaka. Något som heter Nordic Angels, som är en community som är fantastisk, som samlar liksom de bästa änglarna i Norden. Och där både delar man dealflow och ses, och man liksom hyllar ängelinvesterarna som yrke lite, vilket är ju jättefint.
Men vad krävs för att vara en del av Nordic Angels då?
Att man är aktiv ängel och ansöker om medlemskap. Jag tror man kanske behöver bli rekommenderad av 1 eller 2 befintliga medlemmar. Men det är ett ganska stort community och inkluderande, så att jag skulle bara gå till deras webbsida och ansöka.
Och jag kan tänka mig här också att man, som du säger, man måste kasta sig in i det, man måste lära sig. Och jag antar att du lär dig väldigt mycket mer på mindre bolag, blod, svett och tårar, startups, än vad du gör om det hade varit samma tid på ett större bolag. Det, liksom, det går i gamla hjulspår och händer inte jättemycket.
Ja, verkligen. Och jag tror det är därför det är så kul på startups, för att man känner ju att man får vara del i liksom kärnan av verksamheten och där det händer. Och jag i alla fall mår bra när jag lär mig saker och blir liksom uttråkad om det stagnerar. Och jag tror att det är lättare att stagnera i sin inlärningskurva om du är på ett mellanchef på ett medelstort bolag än om du är liksom på ett startup som växer. Och jag tror att det är jättebra att inte vara rädd för förändring när man är på ett startup, för det är liksom, det är som att rida en stor våg där det är massa parametrar som spelar in och balans, vind, vatten, det är massa element.
Men vilka är de största utmaningarna då? För jag tänker mig att det finns säkert faser i ett liv som startup-entreprenör som är återkommande. Att det finns ett mönster som du säkert har sett flera gånger. Mm. Och att man är jätteexalterad från början och sen så stöter man på lite utmaningar och sen så kanske man tappar lite motivation och så får man tillbaka den. Och finns det någon röd tråd som du har sett? Eller vilken är den vanligaste utmaningen som de här entreprenörerna brukar stöta på?
Ja, men jag tror en av de tuffare grejerna det är om man har tagit in pengar i en ängelrunda eller pre-seed-runda, då gör man ju ofta det innan man har en produkt på marknaden. Och då har man ju oftast en tes kring att så här, det är det här vi vill bygga och vi tror att det här är de som vill betala för den här produkten eller tjänsten. Om du inte hittar rätt med din product market fit, för att använda ett branschlingo, det vill säga om inte den produkten du bygger är så pass bra att någon vill betala för den, då har du ju ett problem. Och då behöver du göra liksom en förändring, du behöver tänka om, du behöver bygga något nytt. Pivota, som man säger i vår värld. Och det tror jag kan vara kämpigt. För då har du ju liksom sålt in en vision till dig själv, till dem du anställt och till investerarna. Och sen behöver du helt, kanske helt eller delvis frångå det eller tweaka till det. Och då kan du ju tappa vissa på vägen som så, tänker då att nej, men det här är inte det jag signade upp för från början. Jag var ju exalterad att vi skulle bygga det här. Och om vi ska bygga det här så är det något helt annat. Det brukar man ju relativt ofta stöta på.
Pivot är det här ordet som vi alla hoppas att Fed med flera gör.
Ja, precis.
Lägre räntor. Mm. Jo, och på tal om det, lägre räntor. Mm. Hur är klimatet idag jämfört med bara för några år sedan när räntan, priser på pengar var väsentligt mycket lägre? Vi har ju sett hur det har påverkat kanske börsen och fastighetsbolag och allt möjligt. Men hur påverkade det din värld?
Ja, men där jag investerar i pre-seed och seed, alltså väldigt tidiga bolag, så har vi absolut känt av det här, men nu skulle jag säga att det är en otrolig aktivitet på marknaden, att det finns mycket jättebra deals att titta på och att de liksom går snabbt. Och när jag säger går snabbt så menar jag att de får investeringar fort från VC-bolagen. Så det känns väldigt positivt.
Vårtecken.
Ja, det tycker jag.
Det är vår i luften. Och tala om det då.
Ja.
Vad letar du efter i en startup? Vad får alla köpklockor och ringar? När känns det riktigt bra i magen?
Det är när man träffar en grundare som är superpassionerad kring det de vill bygga. Det kan hänga ihop med att man kanske har gjort massa saker innan som har liksom lett upp till men nu är det här jag ska bygga. Och de här erfarenheterna jag har i bagaget gör att jag är väldigt väl positionerad för att kunna bygga det här med en stor förståelse. Och när de har en förmåga att berätta om det här på ett inspirerande och starkt sätt. Alltså de är duktiga storytellers. Och det är bra att vara både när du ska anställa talang och när du ska träffa liksom samarbetspartners och motparten. Eller när du ska sälja din produkt och sen när du ska söka kapital. Och när de löser ett problem som är ganska tydligt och där det finns liksom medvind och momentum på marknaden. Och när de använder en typ av teknik som är relativt ny så de har ett försprång i form av det.
Hur lång tid tar det då från att du känner i magen att det här känns väldigt trevligt till att du formaliserar och säger att jag vill investera?
Om jag gör det i kapacitet som ängel, då...
Du ska sova på saken.
Ja, precis. Ja, men då brukar det väl ta kanske någon dag eller någon vecka. Det beror lite på processen. Men när jag gör det i kapacitet med fonden, då har man ju ett due diligence jobb att göra. Så då brukar det ta allt ifrån, det kan gå så snabbt som en vecka om det är en het deal, eller ta 3, 4, 5 veckor beroende på hur mycket research man behöver göra för att läsa in sig tillräckligt mycket på ämnet.
Och när man läser in sig på ämnet, är det liksom branschen och marknadsförutsättningar och konkurrenter, vad är det du i egenskap av fonden då, Cherry Venture, som vi kommer att prata mer om, vad vill du gärna ticka av där? Alltså, finns det lite formella punkter som ändå måste, och inte bara för bockarnas skull naturligtvis, utan skiljer det sig det du, den processen där kontra den du gör som privatängel?
Ja, men när man, i alla fall för min del, när jag investerar som ängel, då är det ju väldigt tidigt, så det finns inte så mycket att titta på liksom. Oftast är det ju mest då en person med en idé och ett pitch deck. De har ju oftast kommit lite längre när det är investering med fonden. Och då vill man ju bara skapa sig en så djup och bred förståelse för området som möjligt. Och då brukar vi liksom ta del av dels researchrapporter som finns. Sen brukar vi kontakta liksom specialister inom området och göra djuplodade intervjuer med dem och fråga om deras input. Och där tycker jag ibland att man måste ha med sig, för att om man till exempel tittar på ett legal tech-bolag och sen intervjuar någon på Freshfields, det är så, som är en stor law firm, då kommer ju de ju såklart argumentera för sitt perspektiv. Det är ungefär som att jag hade gjort due diligence och ringt skivbolagen när jag skulle investera i Spotify. Då kommer de ju föra sitt perspektiv fram. Så man måste alltid väga det.
Ja, just det.
Var informationen kommer ifrån.
Ja.
Men sen vill man ju ofta gärna prata med kunder. Det tycker jag absolut är det viktigaste och bästa. För det är egentligen det du kommer ner till i slutändan. Har du något som någon är villig att betala för? Har du skapat något som är, det här kan jag inte leva utan. Det här underlättar min vardag si och så mycket när jag ska göra mitt arbete. Eller när jag ska lyssna på musik så vill jag göra det på det här sättet. Eller ja, vad det nu är för produkt du har löst.
Spännande, och det är ju, Spotify har ju en sån position. Och det är många andra som har det också, för här under de senaste åren när det har varit tufft ekonomiskt, man säger att alla kommer att avsluta sina streamingtjänster. Aldrig i livet, tänkte jag. Det är för att det är skillnad på våra föräldrar när de växte upp och vad de tyckte var household brands. Men idag att inte ha sitt Spotify-konto, att inte ha sitt Netflix-konto, det liksom försämrade, den försämrade livskvaliteten. Det är inte värt det. Så här tror jag att en del äldre analytiker kanske har blivit lite förvånade, för att jag tänker att man är ett resultat av sin egen generation något sätt.
Och man vill ju ha en sån produkt, någon som folk upplever att det här kan inte jag leva utan. Och när det är liksom i privat direct to consumer, Spotify eller Netflix, håller med, det är en sån stor del av hur vi konsumerar kultur idag. Och är det liksom B2B, ja, men då kanske det är någon co-pilot som underlättar i hur du jobbar till exempel. Skulle vara svårt idag kanske för folk att leva utan ett Slack jobbmässigt typ. Ja.
Slack är fantastiskt. När vi började här på Montrose, och då hade de Teams. Men vi tog strid för att vi ska ha Slack. Salesforce Teams i Microsoft. Kan du nämna några av de investeringarna som du har gjort i privat och vilka som har blivit bäst och vilka som har blivit sämst?
Spännande, ja. Ja, men sämst, det är väl några som egentligen la ner innan de började typ. Och när man gör många bett så är det såklart att det blir många som inte går hela vägen. Och sen så är det ju några som går bättre. Av de som inte har gått bra, då skulle jag säga att det är de som har lagt ner innan de startat. Eller om man har bettat på någon som kanske inte ens var heltid och sa att den skulle bli heltid och som sen aldrig blev heltid. Alltså så.
Men det är inte så att när du har investerat i något som har gått käpprätt åt skogen och det är ju en del av det hela, det gör det, de som går
ja,
bra,
det ingår i kalkylen liksom.
Det ingår i kalkylen, men har det varit så någon gång att det har gått snett men att du har investerat en gång till i den här personen för att han eller hon var så duktig, men att man liksom har gjort något annat därefter som blev rätt?
Ja, men så är det ju ofta, att man tycker personen är bra, så det har nog hänt. Och sen tänker jag på de bolagen där det inte har gått vägen. Det finns ett exempel som Greta.io, de hade ett jättebra team och en jättebra idé, men sen så reste de till San Francisco och insåg att så här, vi kommer inte kunna bygga det här bolaget för konkurrensutsattheten är för stor, så vi vill hellre lägga ner än att fortsätta resa mer pengar. Och så skrev de en ganska långt och bra förklaring till oss investerare om varför och hur de hade kommit fram till det här. Och det tycker jag är så här superproffsigt. Då har jag som investerare inga problem med att jag förlorar mina pengar. För de har verkligen gjort exakt det de sa och kämpat fullt ut för att få till det. Men sen när de inser att det inte går, hellre då stänga ner i tid än att ta in mer pengar och liksom inte få det att flyga.
Jag gillar toppdomänen.
Ja.
vad gjorde Greta.io?
Ja,
eller vad skulle de göra?
De gjorde samma sak som Fastly. Alltså de skulle se till att internetuppkopplingen var jämnare genom att göra typ ett lager mellan leverantör och slutkund typ. Som ett API typ.
Just det.
Men i alla fall, så det är ett exempel på ett bolag som jag hade mycket tilltro till och som sen la ner. Sen några av dem som har gått väldigt bra. Jag var den första investeraren i Sana Labs, i Joel Hellermarks bolag, som ju har gått som tåget, och jag är jättestolt och glad över att ha fått vara med på den resan. Så det har varit en bra investering. Och även den här sleep tracking appen som heter Oura Ring, som är ett finskt amerikanskt bolag.
Någonting som jag då blir lite nyfiken på, det är ju Jag har ju förstått att det här med människan bakom, kanske bara en idé i det fallet när du kommer in med pengar, är otroligt viktigt. Hur hittar man då bra människor i tidiga skeenden?
Det kan ju vara en massa olika sätt. Oftast för min del så är det att man har stött på dem i något sammanhang. Det kan vara att den har varit tidig anställd på ett bolag man redan har investerat i. Det kan vara att den kommer rekommenderad från någon man redan har backat. Det kan vara att man har jobbat med den på ett bolag. Det kan vara att det har varit en intern på, ja, hos oss. Men oftast så är det någon, det finns någon connection liksom. Och det var lite det jag menade med när jag sa till dig att det här, ibland tycker jag att VC är ett lite insiders game. Att det är ibland svårt att få kontakt med VCs om du inte känner någon som kan skicka ett varmt intro. Och nu tycker jag att startup-scenen i Stockholm och Europa överlag är väldigt liksom bra på att samarbeta och generös. Oftast så skickar folk gladligen ett intro till en investerare de själva har jobbat med eller någon annan viktig person som de behöver komma i kontakt med. Men om man skulle komma och vara helt liksom frikopplad från communityt, då är det ganska svårt att nå fram. Liksom.
Kan du beskriva processen lite grann från det att du får upp ögonen för ett bolag fram till dess att du väljer att investera?
Ja, den ser väldigt olika ut. Ibland är det att man blir helt såld bara man tittar igenom liksom investeringsmemot eller pitchdecket. Ibland kan det vara att man har stött på den här produkten och läst något om det. Ibland kanske det är att man ser att men den här fick jättebra reviews på Product Hunt. Eller ser att jag vet att den där stjärnutvecklaren har gått hit och han eller hon skulle bara jobba där om det var något riktigt bra de bygger. Så det kan liksom vara lite olika vägar in. Och så samlar man på sig lite datapunkter på vägen. Men man kommer tillbaka till att det måste vara rätt team som är otroligt dedikerade och passionerade och vill bygga något stort.
Vi pratade tidigare om dealflow.
Mm.
I dagsläget letar du upp större delen av investeringarna själv i ditt nätverk eller är det vanligare att du blir approcherad?
Det är en mix, men jag får väldigt mycket förfrågningar och propåer och vad jag kallar inbound, alltså folk som mejlar eller hör av sig på LinkedIn eller Twitter eller Facebook eller stannar på gatan eller skickar fysiska utprintade materialbibbor. Och sen är det ju att man själv liksom gör proaktiv research, det vill säga det här är just så, man har koll på vem som bygger vad. Det är lite liksom vårt jobb att veta vilka duktiga människor är som är på väg att lämna sitt jobb och bygga något nytt typ. Sen är det att man delar dealflow med andra i branschen. Många gånger kan det vara så att något som jag letar efter, kanske min kollega på en annan fond, inte kan göra för de har gjort en konkurrerande investering. Och då kanske de säger, jag träffar det här bolaget, de är superduktiga, de bygger inom det här, jag vet att du letar efter det. Eller att man har en sektorexpertis. Det finns ju fonder som bara gör B2B-software, det finns fonder som bara gör health tech, det finns fonder som bara gör AI eller klimat typ. Så att ofta delas det väldigt mycket också dealflow i branschen.
Men jag tänker mig att finns det något sätt gemensamt att hålla koll på duktiga personer där ute och som du nämnde här, en duktig utvecklare, om han eller hon går till det här nya startupet, det hade vederbörande bara gjort om det hade varit något riktigt pangbra. Jag antar att det inte finns något riktigt sätt att dela med sig av det här i någon form av community, utan det här är proprietär kunskap som man sitter på själv.
Ja, men i alla fall för min del, men sen vet jag att många av de större VC-fonderna har liksom byggt algoritmer där man scrapar datakällor på nätet. Så att till exempel när det uppdateras på LinkedIn, då är det ju många som får en ping. Liksom. Vi har även en sån också, en typ av datadriven deal source-mekanism. Så man kan säga att för vår del på fonden Cherryt så har vi en kombination av liksom nätverk och organisk dealflow sourcing. Och sen så har vi en datadriven där man egentligen då har en rad olika källor på nätet som man får information ifrån och som leder till. Och då kan det vara allt ifrån att men den här duktiga ängelinvesteraren har gått in i det här bolaget. Då måste vi titta på vad det bolaget för spännande. Och,
just det. Ja, så. Vilka är dina bästa tips till entreprenörer då som vill pitcha sin idé för en ängelinvesterare? Jag tänker det kan ju vara ganska nervöst också.
Ja, absolut. Försök att inte vara nervös. Jag får dricka någon Kool-Aid innan. Men nej, för det är ju en stor komponent att kunna pitcha sitt bolag i olika situationer. Det kommer ju komma massa tillfällen där de ska göra det, både till ängelinvesterare eller sidinvesterare eller senare typ av investerare eller när de står på scen och så vidare. Så att det är bra att vara trygg i sin egen pitch. Jag skulle säga öva, öva, öva liksom. Men Vad jag tycker är viktigt att trycka på när man, det är ju dels att göra lite hemläxa, förstå vad den här personen framför dig har för investeringsstrategi. Är det här ens rätt? Liksom? Jag får ganska mycket case skickade till mig som inte är pre-seed och seed, och det är det jag gör. Så att när någon skickar en B-runda till mig så är det off-strategy så att säga. Så det tycker jag man ska göra. Se till att det är rätt typ av investerare att prata med. Och sen tycker jag att så här, glöm inte att trycka på hur stor möjlighet det här är. För om du går till, om du vill att det ska bli ett VC-backat case, då behöver det ju vara ett bolag som har potential att bli väldigt, väldigt stort på kort tid. Mm. Och då behöver det oftast vara en ganska stor marknad, och du behöver ha en plan för hur du ska ta dig till den stora marknaden om du inte redan är där.
Vad gör att vissa bolag kan växa oproportionerligt snabbt?
Jag skulle säga timing, teknologi och någon typ av nätverkseffekt. Lite det här du, när du pratar om Slack, det är liksom drömmen. när det gäller produkt, man vill ju att användarna ska absolut älska produkten och bli din egen ambassadör liksom. Och är du ett Slack och säljer till Enterprise, då är det ju underbart om alla medarbetarna på bolaget säger till den som sitter på köpbeslutet, vi vill ha den här produkten. Då kommer det liksom underifrån och blir någon slags gräsrots moment.
Word of mouth ska man aldrig underskatta.
Verkligen inte. Och det kommer igen tillbaks till så här, bygg en produkt som användarna älskar och låt dem få prata om det.
Kloka.
Och var bra på att ta betalt.
Kloka ord. Och var bra på att ta betalt. Underbart. Hur märker man att du är med i ägarlistan i startups? För nu sa du inte operationell på det sättet idag, förutom i Cherry Ventures. Men när du har investerat i ett bolag, hur märker man att du är med i ägarlistan?
Som ängel, ja, men då är det att jag generöst delar med mig av intron och tips och råd. Det kan vara allt ifrån, hur ska man tänka på lanseringsplanen, eller vem ska vi prata med om vi behöver rekryteringshjälp, eller vilken fond är potentiellt den bäst lämpade för våran sidrunda, vad behöver vi ha för metrics på plats för att resa en A-runda, lite högt och lågt.
Har du gjort någon exit ännu?
I min privata portfölj, ja.
Vad föranledde det? Alltså, vad är det som gör att du gör en exit? Är det att någon annan, det är någon form av event från bolagets sida, eller har du själv valt att göra en exit?
Både och. Det kan dels vara att, ja, men som jag sa innan, för att vara en bra investerare behöver du också veta när du ska sälja av i tid. Och då tror jag att om man blir för girig så kan man ibland missa bra möjligheter. Så att jag har sålt av delar av mina innehav för att få lite likviditet, och i de flesta fall så gör jag det i anslutning till en, liksom ett finansiellt event. Ibland är det att bolaget säljs, eller ibland är det att de tar in en ny runda, och då brukar man kunna resa handen och säga hej, jag vill gärna sälja secondaries. Och då tittar jag ju på, tycker jag att sen jag gick in att jag har fått en bra utväxling på de här pengarna. Så när jag tycker det, då kan jag ibland sälja av.
Men du, nu uppviglar du till någonting.
Mm.
Man brukar säga på börsen 7% om året.
Ja.
Sen är det så här, OMXS30 har gett 7% en gång sedan 84, och det var 1992, 7,64%.
Mm.
Men som snitt kanske ligger på 7 plus utdelning någonstans, säg 10 då.
Mm.
Du sa att du vill ha tillräcklig med utväxling på pengarna.
Mm.
Vad är tillräcklig utväxling för dig? För jag tänker 7%. Tror inte jag att du är nöjd med.
Nej, det tycker jag låter lite lite.
Och inte med den risken du tar heller, såklart.
Nej, men precis, man går in med hull och hår liksom,
ja.
Och ganska många år. Om man tittar på min privata portfölj och räknar på det som kallas IRR, då har jag ett snitt på 30%.
Snyggt.
Det tycker jag också. Den är jag stolt över. Och om man tittar på enskilda investeringar, då brukar vi prata om X-returns i vår bransch. Och som en stor fond, där vill man ju liksom att det ska kunna bli potentiell fund-returner. Då vill man ju se många, 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 många X. Jag har några av mina bästa som har gjort liksom 15X-pengarna.
Mm.
Det är ju fantastiskt. Sen är ju såklart att Spotify är egentligen min bästa investering. Men det var ju mer optioner. Det var ju inte så att jag bettade på det utifrån ett investerarperspektiv. Jo, jag investerar med tid och pengar, men du förstår vad jag menar.
Men 30%, det här är alltså på totalen, och då ingår ju att en del bolag faktiskt inte blir någonting.
Ja, precis. Fick jag räkna bara topp quartile, de bästa, då skulle det se annat ut.
Ja, imponerande siffra.
Mm.
Du har ju ja, med all rätta. Jag tror att väldigt många skulle man få 15% som en kaggesiffra så skulle man skratta hela vägen till banken. Får man 30, då kan man skratta hela vägen till banken. Du har ju varit partner på Niklas Zennströms Atomico och är idag rådgivare till bolaget.
Mm.
Niklas är en IT-entreprenör som grundade Skype.
Ja.
Kassa kommer många av oss ihåg.
Ja.
Och Just. Och sedermera även Atomico då, som är ett riskkapitalbolag fokuserat på IT-sektorn.
Mm.
Och samma år som Atomico grundades, 2006, så utsågs han till en av världens mest inflytelserika personer av Times Magazine. Här blir man lite nyfiken på, hur landade du på Atomico?
Jag blev kontaktad av Niklas som frågade om jag var intresserad av att ta en kaffe. På den vägen var jag. Och det kom sig av att jag hade jobbat med en tysk entreprenör och hjälpt honom med en varumärkesplattform. Och han tyckte att jag skulle komma och jobba för hans bolag. Men då hade jag ju flyttat hem till Sverige och hade småbarn och ville vara här. Så han sa, ja men då kanske du kanske kan jobba på Atomico så kan jag få liksom tillgång till dig via dem.
Mm.
Så då sa han till Niklas, den här personen tycker jag du ska prata med. Och sen hade han också sett då har vi den tiden hade jag gjort 12 investeringar och några av dem hade gjort väldigt bra ifrån sig. Så han hade lite span på min ängelportfölj.
Just det.
Och här... Men jag minns väldigt väl när jag fick mejlet från Niklas, för i min bransch så är han lite liksom the godfather.
Legend.
Ja, lite legend. Så när jag kommer ihåg, jag hade precis varit och tränat och tog upp telefonen och såg så att Niklas Zennström ville bjuda på kaffe. Jag bara, what?
Så här, det här spam. Nej, det är ju inte spam. Det är ju från han.
Verkligen.
Hur kändes det då?
Ja, men fantastiskt. Och sen hade vi en helt underbar frukost och vi har väldigt lika syn. Han är ju också superexalterad över vad teknologi kan göra för gott i samhället. Och han är väldigt mycket av en bolagsbyggare och entreprenör. Så att vi har ungefär samma lust och energi kring det där.
Men den här kaffen, det låter ju som ett vinnande koncept.
Mm.
Jag kan tänka mig att många startups och entreprenörer gärna skulle vilja bjuda en ängelinvesterare på kaffe, men kanske inte riktigt vågar.
Mm.
Borde man våga och vad krävs för att få till en kaffe med dig?
Ja, det tycker jag verkligen. Alltså, go for it. Jag tycker att... I mitt fall, jag blir ofta intresserad om någon har gjort lite research och har lite koll. Jag kommer ihåg att det var en ängelinvestering jag gjorde via ett lead som kom in via Twitter. Och då hade den här personen, det var också en tysk entreprenör. Han hade sett att jag hade skrivit om typ liksom föräldraskap och hur man planerar sin vardag och så vidare. Så han hade gjort något typ Slack för familjer. Mm-hmm. Väldigt intressant. Något som skulle underlätta för föräldrar i vardagen, du vet, när det är liksom mycket logistik. Ja, och det finns ju en massa där att göra. Och då hade han liksom läst lite vad jag hade skrivit och han hade förstått vad jag letade efter och vad för typ av investeringar jag gör. Och så berättade han om varför han tyckte att hans bolag skulle passa bra i det här. Och sen så tog vi en kaffe och det ledde till en investering. Så att det är liksom... tycker jag verkligen man ska göra.
Underskatta aldrig en kaffe.
Nej.
Här när du var på Atomico så tyckte du att Niklas var lite för långt ifrån affären. Och det här deal flow som vi har pratat om. Det var helt enkelt lite svårt att få tag på honom. Medan du ville att ni skulle vara lite mer tillgängliga. Sagt och gjort. Du kom på en idé. Du tog fram ett förslag.
Mm.
Och du lanserade därefter Atomicos ängelprogram. Atomico Angel Program. Berätta mer.
Ja, och lite rättning där. Jag tyckte inte han var långt ifrån affären, men jag tyckte att Atomico var inte så synliga på den nordiska marknaden.
Mm.
Och jag var ju här. Så jag sa det till honom.
Vad sa han då?
Ja, och sa det ett förslag på hur. Ja, men han höll ju med och tyckte också att det var spännande. Det här borde vi ju kolla på. Så att det ledde ju då till att jag började jobba på Atomico och sen fick igenom det här ängelprogrammet som jag då tog fram förslag för. Och det kom sig lite av att jag tyckte att många av dem här investeringarna jag hade gjort, det var ju oerhört, vad ska jag säga, samma människor på ägarlistan hela tiden och väldigt odiversifierat. Så jag saknade ju liksom lite såhär, fan var är alla? Hur kan vi få mer människor att göra det här? Och då, Atomicos ängelprogram går ut på att man ger liksom kapital till personer som har någon typ av USP. Antingen kan det vara att de jobbar på ett techbolag och ser massa bra människor, det kan vara att de kanske som Roxane Varsa, en av de första änglarna. Hon driver Frankrikes Paris största coworking space, Station F. En tågstation med 1200 startupbolag i.
Herregud.
Ja, det är Norrsken gånger 100 typ. Och sen kunde det vara att men det här är någon liksom evangelist inom AI som har förstått någonting vi andra inte riktigt sett än och så vidare. Så folk som stod liksom i en position där de hade access till talang och bolag men själva inte hade kapital. Så vi gav dem kapital och sen så fick de liksom egentligen fri lejd att investera enligt den här investeringsstrategin då, som var Engel Tickets. Och det här ledde ju i sin tur till att vi liksom breddade Atomicos nätverk, både när det gäller bra personer liksom i Europa och dealflow. För sen när de här bolagen växte sig större och skulle resa sid eller senare A-runda, då var ju de bra läge för Atomico att titta på. Så det var liksom en ganska stark win-win för alla.
Mm. Mm. Och idag är du ju fortfarande rådgivare på Atomico.
Mm.
Just det. När du investerar privat, investerar du på kroppen eller via bolag?
Via ett bolag. Och jag ska också säga att i dagsläget så gör jag inte så mycket ängelinvesteringar längre. Dels för att jag lägger all fokus på fonden Cherry och att jag har gjort så många. Så att om jag skulle göra liksom fler, då behöver jag göra det som ett heltidsjobb.
Just det.
Och just nu så gör jag inte det.
Nu ska inte jag hålla dig på halster längre. Du är ju general partner på Cherry Ventures.
Just det.
Berätta mer om det här bolaget och uppdraget där du idag är operativ.
Just det. Ja, det här är då mitt heltidsjobb idag. Ja, men det är egentligen lite mer av samma. Fast man kan säga att vad jag insåg efter 4,5 år på Atomico var att Atomico gör A-runder och uppåt. Och det är ju liksom en lite senare skede när man har bevisat att det funkar och man egentligen ska skala upp det man gör mer av, eller man ska skala upp och göra mer av det man redan gör. Men jag tycker att det är liksom väldigt roligt och ännu roligare att göra investeringen ännu tidigare. Och om jag förut då gjorde ängelinvesteringen, det var ju första pengarna in, så nu med fonden gör jag då pre-seed och seed, så det är liksom rundan mellan en A-runda och ängelrunda kan man säga. Och Cherry Ventures, jag hade gjort 4 ängelinvesteringar där de hade gjort seed-rundan, så vi hade träffat varandra lite genom jobb kan man säga. Och det grundades av 2 killar som var med och startade Zalando, Christian och Filip, och är idag liksom en, vad ska jag säga, top-tier pre-seed seed-fond i Europa med huvudkontor i Berlin, men vi har även kontor i London och Stockholm. Och då ja, får jag göra pre-seed och seed-investeringar i Europa, vilket jag tycker är jättekul.
Berätta lite grann om de investeringarna som du har gjort inom ramen för Cherry idag.
Ja, men det är 8 bolag jag har investerat i inom ramen för Cherry. Ett heter Carboculture inom decarbonization, finskt. Superduktig grundare som heter Henrietta. Det är också ett bolag som heter Uni, som är en vertikal neobank, svenskt bolag. Det är ett annat svenskt bolag som heter Goals, som gör en FIFA-utmanare. Väldigt spännande. Det är ett fintechbolag som heter Bits. Det är ett customer support-bolag som heter Fullview. Och ett B2B-softwarebolag som heter Magic Bell. Och en AI-genererad gaming-studio som heter Verst.
Mm-hmm. AI-genererad gaming-studio. Gaming hoppas jag att temperaturen börjar komma tillbaka lite grann efter de senaste årens permafrost och AI på det där. Hur ser du på trenden AI? Det är ju ett buzzword.
Verkligen. Ja, men det är ju otroligt spännande tid att vara en investerare. Det går ju väldigt fort och finns ju enorm liksom, kraft i den här tekniken och man kommer kunna skapa fantastiska saker. Just när det gäller liksom entertainment och gaming och det här bolaget, nu sa jag att de heter Verst och det hette de förut, men de har bytt namn till Vesper. Men det är spännande, då förr i tiden så var det väldigt dyrt att göra sitt eget spel. Det brukade kosta ungefär 2 miljoner att ta ett år typ. I den här teknologin så kan man liksom lägga in en text. Nu har de valt att fokusera på sci-fi i början. Man lägger in en text och sen utkommer då karaktärerna. Så att det är som att se Baltasars, du vet, den här roliga maskinen, han lägger en droppe i början och ut i slutet kommer något annat. Det är superhäftigt. Det går väldigt mycket fortare att skapa saker och i den här kategorin så har ju ofta sci-fi författarna redan en stor following. Så för dem är det ett ganska lätt moment att helt plötsligt kunna lägga till visuals till liksom. Så att där tycker jag att det är superspännande. Sen AI överlag är ju både liksom kul men delvis skrämmande och jag ser fram emot att man har lite mer regulations på plats och det är också bra för entreprenörer för man behöver veta vilka ramar man kan liksom innovera inom.
Idag är du ju också engagerad i ett antal styrelser så att, men man kan se det som ett finansiellt ekosystem. Det är det operativa med Cherry och det är de tidigare ängelinvesterarna, det är Atomico och sen så har vi styrelseuppdrag också. Vilken typ av styrelseuppdrag är det som lockar allra mest och vilka har du idag?
Ja, men jag tar inte så många externa styrelseuppdrag eftersom jag sitter i den här fonden, men jag har lite utrymme och då vill jag att det ska vara något som är, on strategy. Och då vill jag att det ska vara bolag som bidrar till eller snabbar på den gröna omställningen, där det är ett bra team eller där min kunskap kommer till väldigt bra användning och där jag lär mig någonting. Så duktiga människor på ett viktigt mission. Mm.
Du pratade ju här alldeles nyss om mångfald också och du frågade själv, vars är alla?
Ja.
Du har ju varit med och grundat stiftelsen Allbright också tillsammans med Mikaela Blomqvist och Sven Hagströmer.
Ja.
Berätta mer.
Ja, men det kom sig ur en frustration över att utvecklingen gick för långsamt. Och då sa vi att ingen vill väl liksom vara känd för att inte ha någon typ av mångfald i ledningsgrupp eller styrelse. Så vi gör så här att vi sätter alla de som är dåliga på det här på en lista så att vi kan faktiskt börja prata om varför och hur. Så därifrån kom sig det. Men jag är inte delaktig där längre. Vi avslutade när jag flyttade till USA. Men jag är stort fan från sidan och hejar på mycket. Det är jätteviktigt det de gör. De har även rullat ut i Tyskland, vilket är jättebra. För Tyskland är lite efter Sverige när det kommer till jämställdhet. Så att det behövs pushas på ännu mer där.
Har du någon förebild som du har inspirerats eller inspireras av?
Ja, det har jag. Många. Men för att nämna en eller några. Eva Schwartz är en god vän till mig och också mentor. Hon var ordförande i Nordstedts styrelse där jag satt några år. Så jag lärde mig väldigt mycket av henne. Sven Hagströmer, Daniel Ek, Niklas Enström. Personer som jag har lärt mig väldigt mycket av. Och framför allt så är det nyfikenheten som jag tycker är inspirerande med dem.
På tal om mentor, du har ju dessutom hunnit bli prisad. Business Insider utsåg dig till den bästa kvinnliga seedinvesteraren i Europa i fjol. Grattis!
Tack snälla!
Imponerande! Dessutom har du blivit utsedd till årets mentor av Nordic Angels. Vad har varit motiveringen till de här fina priserna?
Bra, du får fråga hur du någonting. Jag tror att den här Nordic Angel mentorpriset, då hade de intervjuat grundare som jag jobbar med. Så att det blev jag väldigt rörd över. Det är ju faktiskt det finaste komplimangen man kan få, tycker jag. Att de tycker det man gör är viktigt och bra. Och sen den andra utmärkelsen, det finns ju massa såna här lister över vem som har gjort bäst investeringar och så vidare. Och ibland får man väl ta det där med en nypa salt. Men det är klart att det var jätteroligt att bli uppmärksammad för sitt arbete där. Och då tror jag att de går igenom via Dealroom, som är den här plattformen där alla dealsen reggas. Och så tittar de på vilka investeringar har gjort mest upprunder sedan man investerade. Och vad har mina investeringar genererat för uptick, performance uptick till fonden.
Så även om man får ta en listor med en nypa salt, det är ändå väldigt fint med de investeringar du har gjort, att de har sagt att de är väldigt, väldigt nöjda med det du har bidragit med.
Verkligen, det är jag jätteglad över. Så tack till alla fantastiska entreprenörer som jag har fått äran att backa.
Du har onekligen hunnit göra väldigt mycket. Då blir man ju nyfiken på vad är det, och det har man nog förstått lite grann också när man har lyssnat på podden, men vad är det som driver dig?
Jag tror att det finns någon inneboende nyfikenhet och något starkt DNA av att det är kul när saker växer och så vill man bidra till och hjälpa till i den resan. Jag tror något sånt. Mm.
Vad är du mest stolt över att ha åstadkommit genom åren då?
Ja, men det är nog att vara med och sätta Spotify på kartan.
Hur kändes det när Spotify börsnoterades på New York Stock Exchange och höjde schweizisk flagg?
Ja, då skrattade vi högt åt. Men överlag så var det bara en superhärlig dag. Då, ja, det blev mycket liksom nostalgi och snack och garv och mycket kärlek.
Vet du hur tankegångarna gick när man valde Nysa istället för delvis svenskägda Nasdaq med Investor som storägare?
Nej, det får du nog fråga Daniel om. Men jag är liksom inte förvånad. Det känns som att Spotify och Daniel i spetsen är bra på att göra saker på sitt sätt.
Vilken har varit den största motgången då?
Ja, men jag tror att det är att ha fått liksom energin att räcka till. Att man i perioder har varit trött och kroppen sagt ifrån.
Man är inte mer en människa.
Nej, verkligen inte.
Vem skulle du vilja lyssna till i ett kommande avsnitt av podden då?
Ja, spännande. Jag vill lyssna på Mattias Mikse.
Just det.
Om han inte har varit här redan.
Han har inte varit här redan, men det är ett jättebra tips.
Eller Micke Pavlov.
Just det.
Också en spännande person att prata med.
Två bra tips.
Ja.
Sofia, tusen tack för att du kom till podden och delade med er av din resa. Det har varit en ynnest.
Tack så jättemycket för att jag fick komma. Så kul.
Och stort tack för att du har lyssnat på det här.